Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Välkomna tillbaka till er som följt oss under Rapportmorgon. God morgon till er som just slagit på sändningen. Nu är det dags för Börsmorgon. Där vi noterar något av en teknikfrossa på USA-börserna igår, lugnare i Asien under morgonen och en termin för Stockholmsbörsen som pekar på en handelsstart i moll, så där 0,5%. Då trivs du ganska bra, Gabriel.
Då trivs jag som bäst, men vi ser ändå ut att få ett avslut på en rekordmånad. Januari har ju varit väldigt stark på börsen. Det är faktiskt en makrovecka, det är lätt att glömma bort. Vi fokuserar på rapporterna, de har regnat in under morgonen. Lars Söderfjell som står bredvid mig har jublat över Swedbanks väldigt starka siffror. Vi ska förstås snacka Tele2 och BRF också är med oss live klockan 9. En riktig rökare det också, eller hur Uffe?
Ja, de var bra. Det finns en engångspost på 245 miljoner med justerat för den, så är det en rejäl vinstökning även för dem.
Vad är ert första intryck annars av morgonens rapporter? Det är ju ganska spridda sektorer vi pratar om.
Ja, det är det. Och det är väl lite spridda resultat också. Vi har ju Stora Enso som kom in svagt medan Holmen i samma sektor egentligen. Även om det, man får inte glömma bort det, det kan skilja sig också beroende på vad man har för liksom, hur hela kedjan ser ut där. Så, men där skiljer sig åt att Holmen går bra medan Stora Enso går sämre.
Har det inte varit så ett tag på börsen i alla fall?
Jo, men det är också skillnad mellan divisionerna. Stora har ju inte den energiexponering som Holmen har. Och det är ju där som Holmen genererar en väldigt stor del av resultatet. Stora lider ju mycket av deras containerboard packaging där man har en lageravveckling. Och dessutom så får man ju det starka massapriset lite grann som importkostnad istället. Så det är lite grann äpplen och päron.
Absolut,
i det fallet.
Absolut, man får inte bunta ihop dem. Holmen tror de producerar 1,9 terawatt. Timmar eller något sånt där, och det är ju, då är man ju en stor producent. Och sen så har vi valutaeffekten också, Stora Enso rapporterar i euro och Holmen i kronor, och det är fortfarande väldigt fördel med den svag krona då på Holmen. De särredovisar inte det där, men det är klart att det är när mycket av prissättningen är i dollar.
Mm. Jag vill nämna finska Wärtsilä har också rapporterat, och det verkar vara okej på första raden omsättning, men i övrigt ganska svagt, va?
I övrigt så är det svagt över hela linjen, framförallt är det rörelseresultatet, det de kallar för comparable operating results. Det ligger ungefär 17% under förväntningarna, svaga marginaler, och det är svagt egentligen över hela linjen. Jag skulle säga den enda ljusglimten i den här rapporten, det är nog att man har en hygglig orderingång på servicesidan som har marginaler. Så det finns väldigt lite hopp om att marginalerna kan bli bättre senare under året, men jag tror att den aktien ska ner några procent idag. Ja. Och sen så bara vidare lite grann på de här rapporterna som har kommit på morgon. Swedbank var starkt, med ett annat väldigt starkt räntenetto kom ju från Nordnet här. Det var lite sämre än vad analytikerna hade tänkt sig på provisionsnettot, men det kompenseras med råge då, och framförallt om vi tittar in i 2023 om en väldigt bra utveckling på räntenettosidan.
Intressant att analytikerna verkar ligga för lågt just på räntenettosidan i båda bankerna. Har vi underskattat effekten av stigande räntor?
Ja, det är uppenbarligen så är det ju så liksom att man har gjort det. Och det, jag tror framförallt att man kanske underskattar effekten av att man har varit ovan under många år att titta just på inlåningssidan och effekten av att man inte längre behöver betala för att sätta pengar hos centralbanken overnight. Bara det blir en ganska stor effekt, framförallt för de stora inlåningsbankerna som Swedbank, Handelsbanken, Nordea i det fallet.
Och det är lite spännande eftersom vi faktiskt har fått SCB redan, men Swedbank, jämför man Swedbank och den rapport vi fick i förra veckan från SCB, så är ju Swedbank klart mycket bättre på räntenettot. Både liksom i absoluta tal och jämfört med vad marknaden hade förväntat här. Så det är en rejäl överraskning där.
Ska hela sektorn upp på det här idag?
Jag skulle säga så här, de förtjänar ju en uppgång. Jag tror att estimaten kanske kommer upp en 5% någonstans i det här det på Swedbank, bara mellan tum och pekfinger. Så här. Sen är ju frågan, bankerna har gått ganska starkt under det senaste året, och tyvärr så brukar det så att bankaktier aldrig riktigt kommer upp i sitt rätta värde, liksom om man räknar på vad teoretisk värdering skulle vara. Så att någonstans så tror jag att de blir mer och mer makrodrivna framöver. Och börjar vi se nu att centralbankerna backar ner vad det gäller räntehöjningar eller utsikterna för framtida räntehöjningar, så tror jag att det blir svårare i alla fall för banken att lyfta drivet av det som har gått hittills. Utan då får man göra saker och överraska så genom egna åtgärder.
Alltså bankerna har outperformat Stockholmsbörsen senaste två år med 40%-enheter, så det är klart att... Och det är ju
från väldigt låga nivåer, ska sägas.
Från låga nivåer, men och sen så är det ju lite bästa tiden nu då, alltså den här, det finns kanske fortfarande, som du sa, Nordnet positiva räntenetton kvar då att arbeta med, men på banksidan så sa ju Henriksson här också att det är ju marginalpress nu och det kommer ju påverka räntenet.
Jo, men marginalpress, det är ju liksom ingenting nytt. Det händer ju alltid när centralbanken, du kan dra en korrelation så här 20 år tillbaks. Mm. När centralbanken höjer räntan så vidare fakturerar man inte hela kostnaden och tvärtom. Liksom. Mm. Marginalen som högst när styrräntan som lägst och tvärtom, i alla fall på de rörliga bolånen. Mm. Så det är nog ingen överraskning, utan frågan nu trycker jag mer är liksom, vad kommer att hända med inlåningssidan framöver? För där har man ju liksom en väldigt bra marginal idag. Hur kommer trycket att vara där? Och skulle jag gissa så tror jag att bankerna i det längsta kommer att avstå från att ge någon som helst ränta på transaktionskonton. Mm. Men sen så kommer man att öppna upp på sparande sidan för lite mer, vad ska man kalla, sticky inlån.
Och det måste man göra alltså jämfört med förra konjunkturnedgången då, ska vi ta 10 eller något sånt där, så är ju konkurrensen lite hårdare nu. Alltså det finns ju uppstickare som erbjuder räntor på ett annat sätt. Så det blir intressant att se, absolut. Sen så är det ju... utlåningen också, den bromsar ju in då, det är inte lika mycket som i SCB som faktiskt hade minskad utlåning, men det är ju oförändrad utlåning för Swedbank och det, men det verkar ju varit ett medvetet beslut att man vill inte kriga om de få bolånekunder som finns där ute idag, utan man så att säga ser hellre till sina befintliga kunder.
Man vill ju gärna inte avbryta när Börsmorgon är som bäst och jag och Gabriel är överflödiga och gästerna tar över. Men vi hade ju med oss också VD Jens Henriksson faktiskt först ut i Rapportmorgon. Jag kan dra lite siffror för jag tror inte att vi har nämnt dem så mycket. När det kommer till rörelseresultatet var det alltså 8,6 miljarder mot väntade 7,6. Räntenettot 11 miljarder mot väntade 9,5. Kreditförluster var 679 miljoner. Det är en ökning både från år till år och sekventiellt. Men VD Jens Henriksson var inne på just att de realiserade kreditförlusterna är väldigt, väldigt låga. Det är en 30 miljoner av de där 679. Utdelningen 9 kronor 75 öre, under väntade dryga 10, men helt i linje med sin utdelningspolicy. Vi kan väl lyssna till hur Jens Henriksson beskrev det fjärde kvartalet i morse.
Jag tycker vi har idag levererat ett starkt resultat för hela året och också ett starkt resultat för kvartalet. Och tittar man på hela året så gör vi en vinst på 22 miljarder kronor, vilket är en miljard högre än 2021. Och det gör att vi har en avkastning på eget kapital på 13,3%. Och när jag ändå pratar så här så kan jag inte annat än att prata om den fina utdelning styrelsen nu föreslår om 9 kronor 75 öre.
Och hela den långa intervjun finns på vår sajt. Vi pratade om det mesta, utdelningen som Jens nämnde där, fastighetssektorn, bostadsmarknaden och även domen mot Birgit Bonnesen med mera. Vill ni ta vid här med ert resonemang om vi tänker på aktien som alltså stigit 9% på ett år, 10% sedan årsskiftet, 17% på 3 månader.
Mm. Ja, och det är en bra rapport, men jag är inte säker på att den är, ja, den kanske öppnar upp precis i öppningen här, men jag är inte säker på att den kommer bli så mycket så att säga, högre värderad idag än igår kväll.
Påminn mig, hur gick det på SCBs? De hade en stark rapport men fick väl inget jätte...
Nej, det var ner lite grann.
Ja, men det var ju en rapport som var mycket mer i linje med förväntningarna. Där var det tradingnettot som avvek positivt. Det sätter man ju typiskt sett P1 på. Här är det högkvalitetsraden, räntenetto som avviker, kostnaderna är i godskick. Det borde vara det som ska man komma ihåg. Liksom Swedbank värderas nu på konsensusprognoserna på 2023 till P8,9. Det är inte liksom något jätteopris, ett price book på 1,1 med en return on equity som närmar sig 15%. Alltså det är inte svårt att argumentera för att den borde värderas högre. Sen tror jag inte man får ut den fulla effekten. Där håller jag med Ulf liksom att den har rest och det kan vara några som resonerar på temat traveled and arrived. Men så vore det absolut avkastare och inte bara relativ avkastare och så här bank. Swedbank kan mycket väl äga.
Man känner faktiskt värmen när du pratar om Swedbank.
Okej, disclosure, det här är en av våra största positioner i fonden. Så att det, så absolut,
men det är väl också en anledning
över,
att vi ser något ni gillar.
Ja, precis.
Jag ska disclaima mig själv också och säga att SEB öppnade ner åtminstone runt sådär minus 3% efter sin rapport. Sen vet jag inte var den stängde. Men... Det märker vi idag om hon tar vid Swedbank istället.
Snart är klockan 9. Vi måste få in lite pessimism här i studion. Wall Street var ner ganska kraftigt igår. Inte minst Nasdaq. Allt som har gått bra gick dåligt igår. Jag gissar att det är den här makroveckan som vi inte kommer att prata om idag, men som består av Fed, ECB. Ingenting positivt kan komma ur centralbankerna.
Nej, det är väl jag gjorde själv reflektionen igår på vårt morgonmöte att förväntningarna verkar ju vara ganska satta nu på att Fed ska göra 25 punkter och att Powell ska vara hawkish, så vad kan överraska på uppsidan? Där så är det väl förnuftigt liksom att marknaden tar lite lugnt inför det här. Och sen så verkar ju Lagarde också vara inne på att markera mot marknaden. Hon har gjort det ett par gånger till då. Vi får se vad det blir på torsdag.
Ja, och så får vi se vad Thedéen hittar på första mötet i Sverige också. Det är möjligtvis att han vill väl inte inleda sin karriär som riksbankschef med att vara liksom en diva här, utan det kan också bli 50 punkter i Sverige. Och sen får man inte glömma bort då att vi har ändå stigit 20-25% sen i oktober här, så det är inte liksom att det börjar svikta nu lite inför denna fantastiska makro- och mikrovecka. Det är inte märkligt med tanke på att det finns mycket så att säga, vinster där inne.
Så är det. Vi kan nämna Erik Thedéens första framträdande idag i Sveriges riksdag, värt att hålla koll på. Jag vill ta med mig något positivt från Wall Street också, och det var Whirlpool som kom in starkt. Jag vet inte hur stor read-across vi har till Electrolux, men jag tänkte vi kan valfri fundering kring det, och så fick vi väl hyggliga siffror från Electrolux Professional.
Ja, korrekt. Ja, man tar Whirlpool för det första. Dels har ju Electrolux faktiskt vinstvarnat för det här kvartalet och varit väl ganska tydliga i vad vi kan vänta oss. Och även liksom sina ganska mycket utsikter kring 2023, vad man kan vänta sig i termer av valutaeffekter, råvarueffekter och så vidare. Så att jag skulle inte göra allt för stora genomläsningar på från Whirlpool till Electrolux idag. Det är möjligt att jag såg att aktien var upp ungefär 1% i efterhanden. Whirlpool, det är väl som alltid något, så här, men det brukar inte vara någon jättegenomläsning på det.
Även fast vi gärna vill dra en read across här för att förstå vad vi har framför oss. Men vi byter från råvaruexponeringen till defensiva telekom istället, eftersom att Tele2 också har rapporterat idag. Och det var en rapport som man får säga var något över förväntan eller ganska i linje med. Utdelningen blir 6,80 kronor. Det var precis som lite över förväntan. Men det är också en höjning om man jämför med föregående räkenskapsår. Dock ingen extra utdelning, vilket de har varit ganska frekventa med senaste åren. Även vd Kjell Jonsson var med i Rapportmorgon och berättade hur han såg på fjärde kvartalet.
Jo, jag syns det blev en bra avslutning på året. Vi hade bra momentum i verksamheten på alla områden egentligen. Vi ser fortsatt stark utveckling i B2B, stark utveckling i Baltikum, och vi har stabiliserat tv-verksamheten i B2C, slik att B2C är nu tillbaka i en stabil god utveckling. Och 2022 var ett år där vi investerade mycket i verksamheten i Tele2, och vi fick då på gång 5G-utrullningen på ett gott sätt. Vi har gjort stora framsteg i förhåll till vår business transformation program, där vi ska spara 1 miljard kronor, och vi har kommit långt i vår IT-transformation där vi förväntar att avsluta de allra flesta av de processerna i löpet av detta året här. Så allt i allt, med den tillväxten vi ser på topplinje och på EBITDA, så syns jag att det har varit ett gott år för Tele2.
Ja, intressant diskussion. Nu har vi fått en tittarfråga till Lasse Söderfjell om banker, men jag vill spara den lite grann och stanna kvar på Tele2. En del syrliga kommentarer om kassaflödet, va, i analytikerströmmen?
Ja, det är ju det. Liksom. Så det var ett ganska svårt kassaflöde, och det var en rörelsekapitaluppbyggnad. Man bygger lager av utrustning för senare utrullning. Men det gör också att man delar ut ungefär 135% av det fria kassaflödet för 2022. Och det är klart att det är ju inte en uthållig situation. Så att många analytiker som är oroliga för att den här situationen måste man se en vändning på innan aktien kan handla bättre.
Varför vill du koppla på det?
Man kan konstatera att Telia också gjorde så, delade ut mer pengar när de delade ut 2 spänn på aktier, att de delade ut mer än vad de fick ihop i kassaflöde. Där sa ju då Allison att det kan vi göra för att vi räknar med att CapEx går ner, alltså investeringarna går ner, så att vi kommer ha ett kassaflöde i nivå med denna utdelning för nästa år. Då. Där är väl lite frågetecken på vad Tele2 kommer få in för kassaflöde, för de räknar med att ha oförändrade investeringar.
Vi kan väl också notera NCC innan klockan slår 9. Det var en rapport som blandade och gav lite grann rörelseresultatet bättre, men orderingången något svagare. Ulf, hur skulle du summera den rapporten så här, som vi, jag antar man ser lite som en konjunkturindikator?
Ja, och som du säger, orderingången kom in på 12 miljarder mot 16 för ett år sedan. 20-25% ner då egentligen. Och resultatet minskade ju, men inte så farligt under Q4. De har haft ett tufft 2022 då. Så ja, det är klart, den är ju precis som Swedbank lågt värderad då. Tror man på de här 16 kronor per aktie som de ställde ut för ganska bra tag sedan nu, för 2023, så är den ju lågt värderad. Men det är ju en jobbig marknad där ute, och vi hade ju Thomas Karlsson som pratade om sitt bolag.
Thomas Karlsson-intervjun finns på d.tv. Väldigt trevligt samtal skulle jag säga. Lasse, vill du säga något om NCC kort innan vi tuffar vidare?
Nej, men det är ju rätt tydligt att det är en osäker omgivning som NCC i alla fall under kvartalet hanterar på ett relativt bra sätt. Sen är det som Thomas säger att det är fortfarande liksom så här osäkerhet när vi går in i det här året. Förhoppningsvis kan ju den lätta lite längre fram, men vi är inte där riktigt än.
Jag vill nämna, när vi ändå snackar bygg och bo, vill jag nämna Svenska Nyttobostäder, ett bolag jag hoppas att du aldrig har hört talas om, än mindre ägt. Det här är ett bolag som kontrolleras av Alm Equity, ett bolag som jag hoppas att du aldrig ägt också, för det går dåligt för dem. Tommy Johansson lämnar posten som vd i Svenska Nyttobostäder. Jag har skrivit om en räddningsaktion i det här bolaget som kablades ut förra fredagen klockan 20.30. Och då blir man alltid sur som journalist, så sent ska man inte pressmeddela.
Man blir väl inte sur, man tycker väl det är spännande, eller är det inte liksom...
En blandning.
Ulf är mer kvällsmänniska och Gabriel mer morgonmänniska har vi.
Vi har inte sagt något om Electrolux Professional, tror jag vi inte hann med. Vi har 10 sekunder, Lasse.
Ja, marginellt under förväntningarna, men positiva kommentarer kring 2023. Så ett ganska neutral reaktion skulle jag tro.
Ganska neutralt kanske det blir. Vi kan sluta spekulera om hur marknaden tar emot morgonens rapporter eftersom att klockan har slagit 9, börsen är öppen och Matilda Svensson står redo ute i marknadsstudion vid börsskärmen.
Ja, Stockholmsbörsen har öppnat och öppnar ner 0,5% som väntat. Bland storbolagen så hittar vi just nu bankerna i topp efter Swedbanks starka rapport. Och i botten så hittar vi just nu Autoliv och Tele2. Men som sagt, vi har fått in ganska många rapporter och många vd:er som har gästat oss här nu under morgonen. Och Swedbank, Tele2 och NCC och Holmen redovisar som sagt starka kvartal med resultat över analytikernas förväntningar. Och Swedbank är ju som sagt i toppen bland storbolagen och är upp 5%. Tele2 tappar dock 2% och NCC stiger 2-3%. Medan skogsbolaget Holmen, de är upp 0,5% om man samtidigt höjer utdelningen till totalt 16 kronor per aktie. Stora Enso rapporterade dock ett klart lägre resultat än väntat och uppger samtidigt att 2023 lär bli ännu tuffare än 2022 och backar 5% efter den rapporten. Revolution Race, de rusar 12% då resultatet kom in under för analytikernas förväntningar samtidigt som försäljningen ökade under kvartalet. Electrolux Professional, de redovisar både högre resultat och försäljning och är ner 5%. Och det är efter att deras amerikanska konkurrent Whirlpool rapporterade igår en stark rapport. Och på torsdag så får vi också rapport från Electrolux. Byggmax, de är ner tvåsiffrigt. De har redovisat en lägre omsättning i fjärde kvartalet än motsvarande kvartal 2021 och föreslår samtidigt att skippa utdelningen. Och Nordnet, som ni ju pratade med här för en stund sedan, de är ner 2% trots att man ändå fortsätter växa med även fast det var en lägre handelsaktivitet. Nordnet väljer samtidigt att sänka utdelningen till 4 kronor och 60 öre. Och kylgrossisten BRF som snart är med oss här i sändning, de ökade den organiska försäljningen med 18% och även lönsamheten förbättrades under fjärde kvartalet och de är ner runt 1%. Gruvutrustaren Epiroc, de är handlas runt nollan inför dagens rapport som släpps vid lunch. Och utöver dagens rapportfyrverkeri så har ju Hemnets storägare General Atlantic sålt hela sitt innehav på 16,6% i bolaget till en rabatt på 7% jämfört med gårdagens stängning. Och de är ner lite mindre än så, ner runt 5,5%. Och som ni också nämnde här precis innan att det först noterade Svenska Nyttobostäders vd lämnar sin post och ersätts av Fredrik Arpe. Och där händer inte jättemycket just nu i aktien. Men Stockholmsbörsen är som sagt svagt ner.
Tack så mycket för det, Matilda. Vi kan väl också säga att som ni ser här i bilden så är alltså Erik Thedéen, nya riksbankschefen, hos finansutskottet för en utfrågning om finansiell stabilitet. Den som är mer intresserad av det än hur det går på börsen och kanske höra BRF som är med oss lite senare, de kan titta på det här i vår extra lina också. Men ska vi börja med Swedbank upp 3? Är du nöjd med det, Lars?
Ja, det är en bra början i alla fall. Sen ska man ju komma ihåg liksom att marknaden är ju generellt sett svag efter USA igår, så den outperformar ju ganska bra. Som jag sa, jag tror att estimaten kommer att kanske komma upp någonstans 5%, och ja, det känns väl som en bra kursreaktion i det här marknadsklimatet.
Annars så har vi stora reaktioner både på upp- och nedsidan, Ulf, i Byggmax, minus 11.
Kan vi inte stanna? Förlåt, jag avbryter. Jag vill prata Nordnet, jag fattar inte varför den går ner. När vi ändå pratar bank, tänker jag.
Jag tror att man handlar Nordnet och Avanza väldigt mycket på commission-sidan. Alltså, man får mindre betalt för räntenettot i de här två. Men även om liksom, principiellt så borde ju de pengarna kanske vara ännu mer stickiga än vad kommissionen är. Men jag har sett liknande reaktioner förut, att när kommissionsnettot är sämre liksom, så får både Avanza och Nordnet svårt att performa.
Nu ska jag inte störa ordningen.
Jag vågar inte säga någonting. Jag vet inte om vi kommer hoppa in här och avbryta mig istället. Men Ulf, Byggmax också, minus 12 och Revolution Race istället plus 15.
Mm. Och de har bägge, ska vi säga, konsumenter som kund här. Så det är intressant. Men Byggmax gör ju förlust det här kvartalet, slopar sin utdelning. Är ju ändå ett signalvärde, även om vd förklarar det med att man ska liksom kanske köpa bolag och tillväxt och sådär, så är det ändå ett signalvärde att slopa utdelningen. Medan Revolution Race står där. Jag är faktiskt ett oförändrat resultat för deras senaste kvartal, som är andra kvartalet. Och det är ju en klar förbättring mot Q1, plus att aktien är ju, den har ju sig stigit en del från absoluta toppen, bottennivåer, men den har liksom gått svagt in i den här rapportperioden, och då blir det ett sånt där lyft. Och Paul Fischbaum, som är vd på Revolution Race, var ju ganska optimistisk om framtiden också. Mm. Ja, det är stora rörelser. Det kan ju ändra sig. Vi har ju sett liksom kurser här som börjar ner och vände upp och sådär. Essity var väl det mest intressanta här, som har ett storbolag som tappade en 6-7% på conference call här. Men,
jag kan också notera att Electrolux Professional är ner sådär 6%, också ganska mycket för den rapporten. Men vi ska släppa in sista rapportintervjun för den här morgonen. Det är BRF nämligen, som alltså var bättre när det kommer till försäljning och försäljningstillväxt, som vi nämnde i början av programmet. VD Kristoffer Norby är med oss över länk. Kristoffer, hur summerar du slutet av 2022?
Nej, men vi är fantastiskt nöjda, och hela året 2022 har varit otroligt starkt för oss. Men det har även fortsatt in här i Q4 med bra organisk tillväxt, bra förvärvstillväxt, bra på marginalsidan. Och jag ser också bra i alla våra segment. HVAC-verksamhet fortsätter växa snabbt, och OEM-sidan, naturliga köldmedel, accelererar sin tillväxt. Och sen stabil tillväxt i vår kommersiella kyla. Så vi är väldigt, väldigt nöjda på det här kvartalet och året. Och sen så jag också, i Q4 så hade vi också ett väldigt starkt kassaflöde, som vi har efterfrågat ett tag här nu när vi börjar jobba ner lagren under 2023. Så fantastisk avslutning för oss på ett år.
Försäljning, marginal, som du säger, allting bättre, och det känns otroligt konstigt i den här miljön som vi verkar i just nu. Vad är det som förklarar att det ändå går så pass bra för er? Med tanke på att ni hade ett väldigt starkt tredje kvartal kunde man ju tänka sig att det är lite lugnare nu i fjärde kvartalet, men icke.
Nej, vi läser tidningar, vi ser allt på tv och alla makronyheter också. Men vi ser också att de långsiktiga trenderna som har accelererat för oss är givetvis där vi har pratat länge om naturliga köldmedel, där man ska byta ut alla kylmedel i hela Europa. Det ser vi nu också i Australien, och vi kommer också se oss i USA framöver, där vi precis har gått in med ett större förvärv. Och sen på VAC-sidan ser vi också bra driv på våra värmepumpar, elektrifieringen, högre elpriser, människor byter ut sina produkter för att få mer energieffektivitet. Så vi ligger ju väldigt rätt i alla de här trenderna, så att det har fortsatt här under Q4 i väldigt bra takt, och har börjat året också i bra takt. Så att vi fortsätter att jobba med de här makrotrenderna som påverkar oss positivt.
Låter ju fantastiskt att ha den här strukturella medvinden som åsidosätter konjunkturoron lite, men hur ser det ut på inköpssidan och kostnadssidan då? Blir det bättre där, och får man alla grejer i tid nu för tiden?
Ja, men den vi ser på... Det är också där vi har sett lite med kassaflödet, att vi får stabila ledtider från leverantörerna. Successivt kommer att minska här under årets frakttid när den går ner. Kostnaderna från våra leverantörer är mer stabila vad vi ser här framöver. Så att den sidan håller på att successivt bli stabilare och bättre och bättre. Och det är där vi kan börja jobba fram här under året med våra ledtider och även lager. Så att den sidan har också fortsatt förbättrat sen vi kryssade.
Om kostnadssidan kommer ner då, om era inputkostnader sjunker, kommer ni att pressas att sänka priserna själva eller kan man leva vidare med fetare marginaler framöver?
Men vi ser inga kostnadsminskningar från vår underleverantör. Vi ser mer stabila, normala prisökningar som vi haft innan pandemin och den här situationen. Så det är fortsatt pris, men det är på en helt annan nivå och mer lättare nivå för vidare att kunderna den delen. Så vi ser inga av den delen. Och kompensation sen framöver ser vi givetvis att fraktsidan håller på att normaliseras mer. Och sen är vår sida att managera kostnadssidan på inflationen på personal och el. Men på själva sidan av våra leverantörer så ser vi mest stabila utveckling under året.
Jag frågar också om återöppningen i Kina som ni påpekade redan i det tredje kvartalet skulle kunna gynna er. Märkte ni av det i fjärde kvartalet eller har vi inte kommit tillräckligt långt där ännu?
Nej, vi har inte kommit tillräckligt långt. Då har du Chinese New Year som avslutas. Men...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Det är någonting vi ser. I Kina är vi väldigt mycket inom kyla, inom hotell, restauranger etc. Så det har varit väldigt nedstängt för oss de senaste åren. Så att vi får väldigt positiva signaler nu när vi har öppnat upp resandet. För det är precis den branschen vi servar i Kina. Så att, men det är inget vi har sett än. Det är någonting vi förväntar oss här framöver.
Annars något som verkligen var i fokus för er under kvartalet, jätteförvärvet av amerikanska Heritage Distribution för 13 miljarder kronor. Ni meddelade att ni skulle slutföra det den 20 januari, det var nyligen. Så har allt gått som plan?
Allt har gått som plan och på exakt dag så slutförde vi förvärvet. Så det har börjat nu att jobba tillsammans med oss, så vi kommer integrera det i våra siffror också nu från 20 januari och fortsätter utvecklas väl och en positiv marknad i USA också. Så vi är väldigt nöjda med början av resan här tillsammans med Heritage också.
Varför var det viktigt för er att göra ett sånt jätteförvärv? Jag vet att ni sa att ni nu etablerar er liksom ordentligt på nordamerikanska marknaden, men kunde ni inte göra det ändå utan att köpa något för en så stor summa?
Ja, men vi såg ju det här förvärvet som det bästa bolaget i USA. Så om vi hade möjlighet med våra ägare och investerare och göra den här typen av plattform i USA, så var det absolut det bästa bolaget. Så det var en absolut ledande bolag i rätt regioner. Och lite som vi beskrev också, 95% av affären är replacement. Bra marginal och bra tillväxt och på rätt delar i USA och möjlighet att fortsätta växa affären. Så att för oss var vi otroligt nöjda att vi kunde göra den här affären, för det kommer långsiktigt skapa stora värden för oss.
Men kommer fokus på att integrera Heritage till fullo så att säga göra att ni drar ner lite på tillväxttakten, säg ytterligare förvärv i det korta perspektivet närmaste framtiden, för att ni har lite att göra nu?
Nej, jag skulle beskriva det så. Jag tror vi ser det som vi kommer bara successivt med integrationen. Det är bolag som går väldigt bra, de har väldigt mycket egna projekt. Och sen kommer vi jobba med naturliga kölmedel och andra saker de närmaste 3-5 åren. Så vi har väldigt långsiktigt plan på integrationen. Och vi fortsätter att ha bra möjligheter med förvärv och konsolidera vår industri och skapa den starkare BRF. Och det gör det också, den här nya emissionen gör att vår balansräkning blir väldigt, väldigt stark framöver också. Så att vi fortsätter att jobba med de verktygen och se positivt framöver också.
Vi frågar alla våra gäster om den svenska kronan. Hur påverkar den BRF? Hur känns det i hjärtat?
Nej, men det vi har ju framförallt, vi får en valuta medvind på euron, som vi har en mest av vår verksamhet ute i Europa och inte så mycket i Sverige. Men vi har ju ingen produktion i Sverige heller, så att det är väldigt speciellt. Jag tänker mer på euro när jag är ute och reser som privatperson och annat. Men vi hade ju givetvis sett framöver också en starkare krona, hade varit bra. Men det påverkar inte Beijer så mycket, eftersom det inte är en stor del av vår verksamhet som ligger i Sverige. Och vi har ingen stor kostnadsbas i Sverige.
Men det kostar oss alla som svenskar. Tack så mycket Kristoffer Norby, ja, vd för BRF, för att du var med oss i Börsmorgon. Jag tycker att han gjorde jobbet som journalist ganska svårt här, Lasse. Allt lät så himla bra. Jag vet inte vilken tråd jag ska börja dra.
Nej, men det är ju bra. Det är 18% organisk tillväxt i kvartalet. Det är bra lönsamhet. Man ser liksom att det är en strukturellt bra efterfrågan på produkterna. Sen ska man ju komma ihåg vad det gäller BRF. Att tittar man på den här aktien så värderas den till ungefär 35 gånger årets vinst. Och då är förväntningarna höga. Samtidigt. Så att det är liksom ena sidan att bolaget går väldigt bra, andra sidan att förväntansbilden liksom förutsätter att bolaget ska leverera väldigt hög tillväxt och lönsamhet under lång tid framöver.
Vilket också kanske förklarar den ganska ljumma börsreaktionen idag, minus 1% ungefär, vilket betyder att det är lite sämre än börsen. Men som sagt, den har ju gått ganska bra, eller som du säger, förväntningarna är väldigt höga.
Ja. Jag gillar temperaturreferensen ljummet här. Faktum är ju för att kyla är väldigt hett på börsen.
Kyla är ju väldigt, alltså överhuvudtaget energieffektivisering är väldigt hett, får man väl säga. Kyla tror jag inte någon vill ha, och vi ska ju vara glada av att vi har plusväder i hela Europa nu, och så vi har fått ner gaspriserna då. Men energieffektivisering är hett, och jag tror inte det är en, så att säga, någonting som bara kommer gälla nu de här kvartalen och under kriget, utan det där är ju en väldigt långsiktig trend som har liksom skjutits på här under till följd av Ukraina-kriget och mycket annat. Så är det. Sen så om vi återgår då till BRF, så är det, jag håller med, en bra rapport. Sen kanske man får liksom notera då att valutaeffekterna var betydligt positiva i det här kvartalet än vad de var Q4-21 och kanske även sekventiellt då. Så det kan göra lite grann där.
Jag vill nämna Hemnet som vi inte har pratat om alls. Det var en stor placing igår, Lasse. Mm. Jag är inte säker på om vi vet vem vi köper den här, men...
Nej, det var ju en institutionell placing, sattes på institutionen. Det tog 8 minuter ungefär innan meddelen att boken är fylld.
Men är det en rabatt på 8%?
8%, 7% var väl ungefär. Den sattes ju på 137 och den handlas just nu 142,70. Så att de som tog den här placeringen, vi gjorde inte det, har gjort en bra affär.
Det tar alltså lika många minuter som det är procentsrabatt.
Ungefär.
Men inte på börsen, för där är det bara minus 3.
Det är bara minus 3%. Så just det, att de som tog den här placingen igår, de gjorde i alla fall initialt en bra affär. Mm-hmm.
Den har ju varit väldigt svängig sen rapporten, och Cecilia Beckfries, vd på Hemnet, var ju med i rapportmånaden tidigare i veckan, och den var ju ner ganska rejält, och det var ju framförallt för att antalet annonser var ner. Resultatet var det ju absolut inget fel på, men och sen så svängde den en steg igår och så ner lite grann idag, men inte i linje med utförsäljningskursen.
Nu ska vi ta och lämna det här vad börskurserna säger just nu, bara för en liten stund. Vi ska ju faktiskt lite senare idag få en till rapport, Epiroc till exempel. Och tidigare har vi haft Sandvik, Volvo, Atlas, och det är ju lite sådär bolag som känns som att det har en Lasse-stämpel på sig. Vad säger du om verkstadsrapporten?
Man säger så här, att hittills så tycker jag väl att verkstadsrapporten har faktiskt varit i underkant av förväntningarna. Sandvik är väl den som sticker ut åt andra hållet, men både Atlas, Volvo har levererat lite sämre än vad analytikerna hade tänkt sig i alla fall. Sen tycker jag inte det är liksom någon så här akut svaghet i verkstadssektorn på det sättet. Men jag kan förstå liksom att kursreaktionen i Atlas blir lite vad den blir med tanke på utgångsläget, höga vinstmultiplar och sen dessutom en orderingång och marginaler som inte riktigt når upp till marknadsförväntningar. Ta Atlas rapport, det är fortfarande 20,6% rörelsemarginal. Jag tror det var 82% return on capital employed i kompressorteknik. Det är ett nödlidande bolag på det sättet. Men sätt det hela tiden i relation till förväntansbilden.
Och i relation till Sandvik då. För Sandvik, orderingång var ner organiskt 2%, Atlas minus 7%. Mm. Atlas är P25, Sandvik P15. Det är klart, så jag är lite förvånad att inte Atlas tog med strygandet, kan jag tänka mig, 5-8% på den där rapporten, men det stannade väl
det är väl så liksom att marknaden också lär sig att det är få som har blivit rika på korta Atlas över tiden.
Fast jag har planer på att
korta Atlas.
Inför rapporten, för jag tycker Atlas alltid går så dåligt på rapport, och jag undrar om man kan korta på rapport dagen innan och sen sälja dagen efter och tjäna tvärtom menar jag förstås. Köp aktien dagen efter.
Köpa tillbaka igen. Jag bara konstaterar liksom att det brukar vara svårt därför att Atlas överraskar ju oftast positivt med resultatet. Sen brukar kursreaktionerna under det senaste året framförallt varit att traveled and arrived. Och just alla har varit oroliga för den här ordernedgången som förr eller senare måste komma på vakuumteknik. Och nu kom den. Och då fick man väl delvis så här diskonterat, tror jag.
Jag har lite den där upplevelsen av Sandvik att de alltid går dåligt på rapport hur de än presterar. Men inte den här senaste rapportsäsongen. Vi såg dock en graf som fladdrade förbi här i bild lite tidigare, Lasse, som du har tagit med dig, om just vinsttrenden i de här bolagen.
Ja, men det är ju det. Det är ju fortfarande alltså en positiv vinstrevideringstrend. Det har varit det egentligen fram till nu för de här verkstadsbolagen. Det här är Industrial Goods and Services, så det är lite bredare än verkstad. Men
är Wärtsilä med här?
Nej, det här är de svenska bolagen enbart i det fallet. Och samtidigt så hade man ju under hösten framförallt en ganska rejäl nedgång i P/E-talen då, som var ganska höga under perioden. Nu ligger vi liksom så här i ett läge där det känns som att estimaten ändå kommer ner kanske lite grann från de här höga nivåerna. Och P/E-talen ligger lite högt. Så att jag tror ju liksom att man kommer att få det finns förutsättningar för en fortsatt rotation från det jag brukar kalla för kvalitetsverkstad in mot lite så här mer tidigt cykliska bolag där förväntningsbilden är lägre, precis som Uffe var inne på. Det är en skillnad på P15 och P25 i det här läget.
Jag har en bild på den så kallade fina fulverkstaden också, om jag inte missminner mig.
Det är ju det här är ju, pendlar ju liksom lite fram och tillbaka. Så när den här kurvan viker neråt, då innebär det att så kallad ful verkstad, eller så där mer cykliskt exponerad verkstad, går bättre än de här stora, så att säga, ordertunga, projekttunga bolagen. Men man ser ju här liksom att det är Volvo, det är Sandvik, det är SKF, det är också Trelleborg som ingår i den här senare gruppen med vad lite raljant kallar för ful verkstad. Det är ju bra bolag på många sätt. Men de har gått starkare här på slutet, och det finns väl utrymme som det ser ut nu för att det här ska kunna fortsätta en bit till.
Jätteintressant. Sandvik var ju övertygande. Påminn mig om Trelleborg.
Nej, det var ju också en bra rapport. Det var väl inte lika så att säga, stor överraskning på det sättet. Men fortfarande så att säga, bra aktivitet, bra marginaler, bra kassaflöden. Peter Nilsson säger dåligt, att tillväxttakten blir lägre, men delvis därför att jämförelserna gradvis blir tuffare. Och sen handlar mycket om det här, när kan man slutföra det här förvärvet av Yokohama, och det finns en del oro ute i marknaden kring det. Den lunch som jag lyssnade på så lät de ju väldigt så här komfortabla med att det skulle kunna slutföras nu under första halvåret.
Och det är ju det man väntar, men det är ju inte så att Trelleborg har gått dåligt här, vi pratar fullverkstad, men det är ju en av de få bolagen i verkstadssektorn som ligger på all time high, det är de och ABB egentligen som är där uppe. Nu faller i och för sig Trelleborg 4% idag, och det är väl, vad jag förstår, någon spekulation om att den här japanska affären kanske inte går i lås på något sätt, utan, och det är klart att det kommer, skulle det bli ett sånt beslut, vilket jag inte säger att det liksom ligger i korten då, så kommer det ha en negativ påverkan på aktien förstås.
Det blir jättebra om det inte blir en affär. Dela ut pengarna istället, eller?
Ja, men de ska sälja. De ska sälja för 20 miljarder hela traktordäcksverksamheten.
Ja, det vore hemskt. Jag dementerar och tar tillbaka.
Ta tillbaka och påstå motsatt.
Nej, ändå gör bort mig och vittnar om min okunskap inför öppen ridå. Epiroc, var sorterar vi den? Den kommer senare.
Det är fin verkstad, tveklöst så. Det är sånt här. Bra, det är ju lite grann Atlas salva på den här. Det är ju gamla Atlas gruvdivision, så det är inte konstigt med det. Och de har ju levererat väldigt bra. Det vi har sett och det vi såg från Sandvik var ju att efterfrågan från gruvindustrin är väldigt stark. Nu är det mer frågan om hur Epiroc har levererat och exekverat under kvartalet. Och mot bakgrund av hur de har gjort historiskt så är jag inte jätteorolig för att det här ska bli svagt. Men det kommer att vara så här, även här, så här, i frågan till hur ser förväntansbilden ut. För även för Epiroc så är det höga P/E-tal. De ligger 10 enheter högre än Sandvik.
För vi har just en sista graf från dig också om vad driver tillväxten. Du är inne på det när det kommer till bland annat Sandvik. Då. Men bland annat så tänker jag väl på hur mycket problem vi har haft med leveranskedjorna och kostnadsinflation och materialbrist och you name it.
Ja, men alltså, det är ju så att tittar man på den organiska tillväxten så har ju alla verkstadsbolag hittills sagt att vi har otroligt välfyllda orderböcker. Vi har backlog som i många fall täcker liksom långt in på tredje kvartalet och en bit in. Så det ska till ganska mycket innan den försäljningstillväxten blir ett problem under det här året. Däremot kommer ju orderingången ner, vilket vi har sett i ett antal fall. Och då är frågan hur man tittar på 23 kontra 24 som år. jag är inte speciellt orolig för verkstadsbolagens resultat under 2023, givet liksom att orderboken täcker mycket, givet att leveranskedjorna blir lite mindre ansträngda under det här året, givet att vi har ganska bra valuta med vind som går in i det här året. Men däremot, om orderingången inte vänder upp någonstans från mitten på det här året igen och börjar ta fart, då får vi nog börja bli oroliga för 2024 istället. Så att det är mer att man periodiserar ut det här ett år till.
För det var väl Volvo som var just lite inne på att de som väl hade lite svagare orderingång och de just sa att vi är lite mer selektiva nu. Vi vill inte riktigt, för det är så mycket osäkerhet, så vi vill inte dra ut den här kedjan.
Nej, men det har alla sagt. Jag träffade ett finskt verkstadsbolag här precis innan de gick in i sin tysta period som sa att vi har ju liksom orderböcker nu som är på 6 månader ungefär. Normalt ska de vara 6 veckor i den här divisionen. Och det finns egentligen bara ett sätt att ta ner dem på, det är att orderingången minskar och så levererar vi ut. Så det kommer vi att se under det här året i väldigt många verkstadsbolag. Frågan är liksom hur länge marknaden har tålamod med det här innan man vill se orderingången börja vända uppåt igen, innan man blir riktigt orolig för vinsterna på 2024.
Alltså, men det är alltså något som har överraskat mig hela egentligen sen 2019, det är de fantastiska rörelsemarginalerna som finns där ute, inte minst i verkstadssektorn. Och ett tag så kunde man förklara dem att folk inte var ute och reste. Liksom man sålde på telefon eller via Teams, men nu kommer ju lite sådana kostnader. Och det där ska bli spännande, för jag är inte heller orolig för försäljningssiffrorna med tanke på att orderingången är fortsatt stark, även om den trendar ner här. Så är det ju kostnaden då med den här inflationen vi har, löneökningar. Sen har valutaeffekt inte minst. Nu har ju faktiskt dollarn börjat komma ner här. Den är på väg under 10, även om den stigit på öre idag. Då. Borde slå en del på rörelsemarginalen.
Om man ska vara djävulens advokat då. Du tar order mycket längre fram än vad du brukar göra. Har du satt pris i den orderboken då? Är det så att en ökat kostnadstryck skulle kunna skapa en giftig cocktail där du har förbundit det?
Och där har man en förklaring till exempel att Volvo är ganska försiktig. Det har de berättat om på olika conference calls och analytikerpresentationer. Att ett av skälen är liksom, det är svårt att hedga råvaror så pass långt fram i tiden. De vill sätta pris löpande. De har inte listpriser på det sättet. De sätter prissätter varje order. Då kan man inte sätta det för långt fram i tiden heller. Så jag tycker det är ett ganska... Alltså, de och Atlas Copco hanterar det här på ett ganska bra sätt, så vitt jag kan se. Det är de som pratar om hur de jobbar med det här.
Men det är klart, det är ju en risk. Man kan ju inte sitta liksom i Göteborg med händerna på stolen. Alltså det finns ju konkurrenter där ute och mycket är det liksom, efteraffären är ju en livslängd betydligt större än liksom själva priset här, så man får liksom inte bita sig i svansen där, utan då är det ju bättre att göra som Leif Östling pratade om för 25 år sedan när jag intervjuade honom någon gång, att det handlar ju om att ta in order och sen så ringa upp och säga vi måste höja priset på din order du har inne här. Och sen så kanske man får cancelleringar då. Liksom. Så man får, jag förstår att man kanske är försiktig, men det är inte liksom, ja, det gör mig inte liksom enbart lugn. Liksom.
Ja, men nästan alla verkstadsbolag som jag pratar med, eller alla egentligen, jag kan inte komma på någon som har påstått motsatsen, säger så här, det viktigaste är att prioritera leveranssäkerhet. Liksom, för att det är mycket svårare att få tillbaka en missnöjd kund än att behålla en nöjd kund och få upp marginalen på den över tid. Så här, precis så resonerar Atlas. Okej, vi skulle egentligen, vi har ansträngda leveranskedjor inom vakuum, inom industriteknik, men vi levererar i alla fall trots att det kostar oss ett par procentenheter på marginalen. För det är mycket viktigare att behålla en nöjd kund. Samma sak med Volvo. Mycket bättre att vi säljer den här lastbilen och tar 10 års eftermarknad på den, att Daimler säljer den i det fallet. Ta oss med den. Helt rätt.
Den här frågan som du ställde, Ulf, just om att du tycker det är konstigt att rörelsemarginalerna är så pass bra fortsatt.
Ja.
Du får inga svar på dem i de rapporter du har sett än så länge.
Nej, men jag tror att man har dragit nytta här. Nu var ju Riksbanken gjorde ju en undersökning som sa att man inte hade så att säga överprissatt sina produkter från industrin eller från företagen då. Men visst har man faktiskt haft nytta i många fall av den här stigande inflationen. För du har ändå haft, även om det är inte alla som sitter på liksom massvis av lager som man kan säga till dyra priser, men alla har ju någon gång köpt in till lägre priser än vad priserna är nu för tiden och haft någon slags lagerpositiv effekt, och det har väl liksom en plus att det har varit väldigt låg och valutaeffekt, och jag är lite skeptisk till rörelsemarginal. Det har varit så, men ja, jag kanske får omvärdera mig själv.
Det går för bra nu.
Det går lite för bra nu. Och sen så är det här, det är lite som 90, alltså vi har ju en sån väldigt tudelad ekonomi som vi inte haft sedan 94, fotbolls-VM då. Då var det liksom, konsumenterna var liksom superpressade och vi hade en fantastisk industri då med en svag krona, och det rullade på till och med i Brasilien då som sålde lastbilar. Och nu är det ju också, konsumenterna mår dåligt. Men bolagen mår fortfarande väldigt, väldigt bra.
Mm. Ja, så det skyddas väldigt mycket av de här långa orderböckerna. Mm. Man kommer inte riktigt till att trycktesta några tunga i verkstadsindustrin förrän i slutet av det här året och början på nästa år. Mm. Det blir väldigt mycket att följa orderingången de närmaste kvartalen och se liksom om den här börjar stabiliseras och sen kanske vända upp lite grann. Sen tror jag en sak som gör det lite svårläst också, att mycket av den här kortcykliska affären, inte minst på konsumentsidan, vilket du tycker att ett par av de här morgonens rapportbolag också hintade om, det är att man håller just nu på att dra ner lager väldigt kraftigt på många håll i detaljhandeln. Och man har köpt säkerhetslager för att kunna leverera till sina kunder. Vi har haft Thule, vi har haft Mips, vi har haft Electrolux. Många som har pratat om att nu sker en ganska snabb lageravveckling. Hur länge håller den här på? Det kanske var det som många började indikera. Att, men det kanske kan vara slutet av den här, någonstans mot slutet av första kvartalet, början av andra kvartalet. Mm. Och då ser man mer hur den underliggande efterfrågan påverkas.
Ja, det är lite spännande just det här att första kvartalet ska vara ett bottenkvartal enligt H&M. Borde jag ha rasat betydligt mer än vad det gjorde på resultatet, men liksom, ja, men det är nu som det är sämst. Q1 är sämst, sen vänder det. Arjo sa samma sak, och idag hade vi då Byggmax som sa att Q1 blir, sen vänder det. Och det är klart att då är juryn fortfarande ute lite grann, och så får vi se om det har vänt eller inte när vi är här i nästa gång då.
Då får vi inte färdig. Han längtar till nästa rapportsäsong redan nu.
Nej, det är mycket, mycket kvar att titta på. Det är en utdragen rapportsäsong det här. Vi håller ju på fram till slutet av...
Jag kan ändå inte låta bli att göra en reflektion när jag ser. Nu är det bara Wärtsilä som har kommit in, och de här mer traditionella finska verkstadsbolagen. Kone kom ju förra veckan och som vanligt så här ett bra resultat. Men Wärtsilä och andra har ju inte samma stöd från valutan som de svenska verkstadsbolagen har. Och tittar man lite grann på de här bryggorna då för rörelseresultatet, så ser man att fortfarande så är den operationella hävstången i de svenska verkstadsbolagens resultat genomgång ganska svag. Så vilken vinst får man ut på marginella volymökningar i det här fallet? Och det är väldigt mycket stöd från valutorna som gäller. Skulle jag känna mig riktigt så här trygg på sektorn, så skulle jag vilja se då att just den operationella hävstången börjar förbättras. Det vill säga egentligen att man kommer i kapp så att intäkterna växer snabbare än kostnaderna x valutor. Och det handlar ju rätt mycket om hur man kan kompensera sig för inflationstrycket framöver. Så det verkar finnas någon form av så här, hävstångsproblem fortfarande.
Är inte Ronny Letens gamla käpphäst att valutorna skapar en falsk doping som gör att vi inte blir så vassa som vi borde bli?
Precis. Jag hoppas att riksbankschefen nu när han ändå har chansen pratar om vikten av en stark krona.
Men det gör han inte. Enligt flasharna, jag skulle se fram emot att se reprisen efter det här. Jag ser inte riktigt det, men flasharna antyder att han ganska tidigt i sitt anförande i Sveriges riksdag sa att han inte kommer att prata om penningpolitik. Det får vi vänta till nästa vecka på. Istället så verkar det som att han pratar om sitt gamla jobb, stabilitet och annat. Så ni som tittar på oss gjorde rätt, är min preliminära bedömning. Men vi ska också gå till studio 2 för att se hur marknaden utvecklas. Matilda, tack för ditt tålamod. Hur går börsen?
Ja, nej, men det fortsätter att vara ner runt 0,5% även nu faktiskt. Så det är ganska kämpigt. Vi ser det mesta är ju faktiskt ner efter dagens rapporter och nyheter. Men Swedbank är fortfarande i topp bland storbolagen på 2,5%. Tele2 är ju dock i botten ner nästan 5% trots ändå en ganska stark rapport. De som däremot rusar idag är ju Revolution Race, närmare 20%. Annars är det som sagt väldigt mycket ner. Byggmax är ner mest, nästan 13%. Och där även Assa Abloy är ner nästan lite grann efter att man föreslår Johan Hjertonsson som ny ordförande för bolaget. Och Hemnet, de är också ner efter att deras storägare har sålt hela innehavet till en rabatt på 7%, men de är inte ner riktigt lika mycket utan ner 2%. Och bland dagens rekar så får H&M höjd riktkurs från Credit Suisse och handlar svagt upp på det, och även Sandvik får höjd riktkurs från Goldman Sachs men handlas svagt ner. Så det är inga jättestora reaktioner även på rekarna, för Note som rapport lyfte igår, de backar fast man får en höjd riktkurs från SEB, och SCA och Dometic, de tappar när man får sänkta riktkurser idag. Och Stockholmsbörsen fortsätter som sagt svagt neråt.
Ja, stort tack Matilda. Hörrni, nu börjar det bli dags att runda av. Det börjar kurra i magarna här i studion. Men Lasse har fått en tittarfråga som jag nämnde tidigare. Och den lyder så här. Jag håller inte alls med, skriver brevskrivaren, om att räntehöjningar ej fördes vidare helt till kunderna. När Riksbanken höjer 0,5% höjer min bank vi nämner inte vilken, bolåneräntan med 0,65%. Dessutom höjs inlåningsräntan inte alls.
Nej, det var inte Ålandsbanken det var i det fallet, vilket jag är glad för. Nej, men så här, det finns ett väldigt tydligt samband. Liksom. Man kan se Riksbanken och framförallt Finansinspektionen får ju statistik över bankernas marginaler på utlåningssidan. Och den korrelationen är väldigt tydlig. Den marginalen var som högst 2018-2019 i samband med att styrräntan då var negativ. Och sen så har marginalerna gradvis krympt ihop här så att de liksom följer styrräntan uppåt då i det fallet. Marginaler går ner när styrräntan går upp på utlåningssidan. Inlåningssidan, och det är ju där som bankerna har den stora svingfaktorn nu. Det är ju den som gör att räntenetton har förbättrats så pass mycket. Och där håller jag med frågeställaren. Bankerna har inte höjt räntorna på sparkonton och på transaktionskonton på det sätt som alls i takt med styrräntehöjningarna. Men den stora vinsten för många av bankerna är att har man stora inlåningsöverskott, inlåningsnetton, att deponera dem hos centralbanken över natt på minus 0,5% som man gjorde under en ganska lång period, minus 0,25%. Och helt plötsligt så får man istället 2% ränta på det. Det är en jätteskillnad på räntenetton.
Ja, så rapportmorgon blev börsmorgon, blev verkstadsspecial, blev hur funkar räntesatsningen egentligen i bankflödet. Hörrni, vi har hållit på ganska länge nu så att vi ska både ge er och oss möjlighet att kanske ta en kaffe så här. Men vi kommer ju att fortsätta även imorgon. Vi börjar sända 7:30. Då är Axfood först ut i den här intervjukavalkaden strax därefter. Sen har vi bland annat Husqvarna och Getinge på tapeten imorgon. Ska vi säga tack nu, Gabriel?
Gud vad spännande. Husqvarna. Vem ska äga Husqvarna? Hur ska det gå för Axfood? Ah, man längtar redan tills imorgon. Vi får väl säga tack då. Resten av studion börjar bli trött på detta. Jag själv tycker att det har varit hur kul som helst. Lasse Söderfjell, Ulf Pettersson, Emily och jag säger tack för oss. Väl mött, mycket snart igen. Lycka till idag.
Tack. Tack.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.